Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Consumed, the need for collective change, colonialism, climate change and consumerism är en fackbok av hållbarhetskonsulten och skribenten Aya Barber. Med modeindustrin som främsta exempel undersöker Barber hur dagens konsumtion hänger ihop med kolonial historia, rasism, ojämlik fördelning av rikedom och klimatkrisen. Boken är inte en enkel guide till att köpa bättre kläder. Den argumenterar istället för att problemen uppstår i ekonomiska och politiska system. Där företag i den globala nord ofta tjänar på lågavlönat arbete och resursutvinning i den globala syd. Samtidigt riktas blicken mot konsumentens vardag och mot de normer som får människor att känna att de alltid behöver mer. Strukturen bygger på två rörelser, först lärande om industrins historia och konsekvenser, sedan avlärande av invanda konsumtionsmönster. Barber förenar personliga erfarenheter, tillgänglig samhällskritik och konkreta former för påverkan. Syftet är att visa varför individuella val spelar roll utan att förvandla individen till huvudansvarig för ett system som i grunden styrs av företag och politiska beslut. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, modeindustrin som länk mellan kolonial historia och dagens konsumtion. Barbers centrala argument är att snabbmode inte kan förstås enbart som ett nutida miljöproblem. Textilindustrin har en historia som är nära förbunden med kolonial expansion, slavhandel, råvaruutvinning och en global arbetsdelning där vinster och risker fördelas mycket ojämnt. Den historiska bakgrunden hjälper läsaren att se varför många kläder produceras långt från de marknader där de säljs, ofta av arbetare med svagt skydd och låga löner. Det handlar alltså inte bara om enskilda företags dåliga beslut, utan om mönster som har byggts upp över lång tid. För en svensk läsare är detta relevant eftersom även en vardaglig, billig tröja kan ingå i internationella produktionskedjor som döljer arbetsvillkor, transporter och avfall. Barber kopplar den låga prislappen till vem som i praktiken betalar mellanskillnaden. När ett plagg säljs billigt är det ofta sömmerskor, lokalsamhällen och miljöer i producentländer som får bära kostnaden. Boken motverkar därmed idén att etisk konsumtion bara är en fråga om personlig smak eller materialval. Den uppmanar till att granska hur handel, makt och historiska hierarkier formar själva möjligheten att konsumera billigt ofta. Mode blir en ingång till en större analys av den globala ekonomin. För det andra, raskapitalism och hur mångfald kan förvandlas till en vara. Consumud behandlar raskapitalism. Alltså hur ekonomiska system kan skapa vinst genom rasifierade skillnader och ojämlikhet. I Barbers analys syns detta både i produktionen och i marknadsföringen av mode. Arbetare i den globala syd kan exploateras genom låga löner och osäkra arbetsförhållanden, medan företag i rikare konsumentmarknader kan använda kulturella uttryck. Identiteter och bilder av mångfald för att sälja mer. Därmed räcker det inte att ett varumärke visar modeller med olika bakgrund eller använder inkluderande språk i reklam. Barber skiljer mellan synlighet och faktisk förändring. Ett företag kan göra mångfald till en del av sitt varumärke samtidigt som dess inköp, löner och leverantörsrelationer reproducerar ojämlikhet. Den skillnaden är viktig eftersom marknadsföring ofta flyttar fokus från arbetsvillkor till konsumentens känsla av att göra rätt val. Boken kopplar också kulturell appropriering till en bredare fråga om vem som får erkännande, ägande och ekonomisk nytta när estetiska uttryck cirkulerar kommersiellt. Analysen ger läsaren ett mer krävande sätt att bedöma företagsansvar. Istället för att nöja sig med kampanjer, kollektioner eller symboliska uttalanden behöver man fråga vilka som fattar besluten, vilka som får betalt och vilka som tar riskerna. Det fördjupar hållbarhetsbegreppet från att främst handla om utsläpp till att också handla om rättvisa och makt. För det tredje, klimatpåverkan och arbetsvillkor är samma systemfråga. En av bokens viktigaste poänger är att miljöfrågor och mänskliga rättigheter inte bör behandlas som två separata delar av modeindustrin. Snabb produktion, låga priser och ständigt nya kollektioner driver både resursförbrukning, utsläpp och press på arbetare. När leverantörer ska leverera fort och billigt finns små marginaler för säkra arbetsplatser, rimliga löner och långsiktiga miljöinvesteringar. Barber visar därför varför en klimatprofil utan hänsyn till arbetsvillkor riskerar att bli ofullständig. Hon riktar särskild uppmärksamhet mot den globala ojämlikheten i klimatkrisen. De samhällen som har minst ekonomiskt och politiskt handlingsutrymme drabbas ofta hårt av både industrins föroreningar och ett förändrat klimat. Samtidigt ligger en stor del av efterfrågan och företagsvinsterna i rikare länder. Den obalansen gör det missvisande att beskriva hållbarhet som en neutral fråga om teknik eller återvinning. Boken problematiserar även lösningar som främst bygger på att konsumera nya, påstått gröna produkter. Ett plagg blir inte automatiskt hållbart bara för att varumärket använder ett miljöbudskap. Läsaren uppmanas att granska hela kedjan från material och produktion till löner, användning och vad som tjänar plagget lämnas vidare eller kastas. På så sätt blir mindre konsumtion, bättre villkor och tydligare reglering delar av samma förändringsarbete. För det fjärde, avlärning av överkonsumtion utan att lägga hela skulden på individen. I bokens andra del vänder sig Barber direkt till konsumenten. Hon undersöker varför köp så lätt kopplas till tröst, självbild, status och känslan av att inte vara tillräcklig. Reklam, sociala medier och snabbt skiftande trender förstärker föreställningen att en ny garderob kan lösa ett personligt problem. Barber behandlar detta som något inlärt, snarare än som ett individuellt karaktärsfel. Den utgångspunkten gör kritiken mindre moraliserande, men inte mindre tydlig. Avlärning handlar i detta sammanhang om att skapa distans till köpimpulsen. Det kan innebära att använda det man redan äger längre, vänta före ett köp, fråga vad behovet egentligen är och avstå från innehåll som gör överkonsumtion till underhållning. Sådana praktiker minskar inte ensamma industrins makt, men de kan bryta sambandet mellan identitet och ständiga inköp. De gör också konsumenten mindre mottaglig för greenwashing och för budskap om att nästa produkt är lösningen. Barber undviker dock idén att privat återhållsamhet är tillräckligt. Det vore orimligt att kräva att vanliga människor ska lösa en kris som drivs av stora bolag, globala leverantörskedjor och politiska beslut. Poängen är snarare att personlig förändring kan frigöra tid, pengar och uppmärksamhet för kollektiv påverkan. Att köpa färre saker blir då inte ett renhetsideal, utan ett sätt att minska sitt deltagande i en kultur som bygger på ständig omsättning. Slutligen, kollektiv påverkan riktad mot företag och politiska beslutsfattare. Titeln betonar kollektiv förändring och det är avgörande för Barbers praktiska slutsats. Hon placerar det största ansvaret hos de företag som utformar affärsmodellerna och hos politiker som kan reglera dem. Konsumenter kan välja bort vissa köp, men de kan inte på egen hand garantera levnadslöner, säkra fabriker eller transparenta leverantörskedjor. Därför förespråkar boken en kombination av vardagliga förändringar och organiserad, offentlig press. Barber erbjuder konkreta vägar att använda sin röst, exempelvis genom att kontakta företagsledningar och folkvalda. Sådana handlingar är betydelsefulla när de inte begränsas till individuella klagomål utan kopplas till tydliga krav på ansvar, insyn och bättre arbetsvillkor. Hon betonar att företagens kommunikation måste prövas mot deras faktiska verksamhet. En hållbarhetskampanj är inte samma sak som en förändrad inköpspolitik eller rättvis ersättning till dem som tillverkar varorna. Detta perspektiv ger också en mer realistisk bild av konsumentmakt. Att rösta med plånboken kan ha effekt, men den som har begränsad ekonomi kan inte alltid välja det dyrare alternativet. Kollektiv organisering och lagstiftning kan däremot förändra spelreglerna för alla företag och konsumenter. Bokens styrka ligger i att den förbinder vardagliga köpbeslut med krav på strukturell förändring utan att låtsas att det ena kan ersätta det andra. Sammanfattningsvis, Consumed passar läsare som vill förstå varför klimatfrågan, arbetsvillkors, rasism och konsumtion inte kan skiljas åt. Den är särskilt användbar för den som intresserar sig för mode, hållbarhet eller företagsansvar. Men också för läsare som vill ha ett språk för att granska vardagskonsumtion utan att fastna i förenklade råd. I Sverige, där second hand, hållbar design och miljömärkning ofta diskuteras, tillför boken ett viktigt perspektiv. Den påminner om att cirkulära vanor och bättre material inte räcker om man bortser från löner, maktförhållanden och den globala fördelningen av miljörisker. Den praktiska nyttan ligger i att Barber förenar analys med handlingsmöjlighet. Läsaren får verktyg för att ifrågasätta köpimpulser, genomskåda varumärkens hållbarhetsbudskap och rikta krav mot de som har störst möjlighet att förändra systemet. Den intellektuella nyttan är att mode inte presenteras som ett isolerat intresseområde utan som en tydlig bild av hur historiska och ekonomiska strukturer fortsätter att verka. Jämfört med många böcker om hållbar konsumtion utmärker sig Consumed genom att den inte gör miljövänliga inköp till huvudlösningen. Barber kopplar istället miljöfrågan till kolonialism, raskapitalism och arbetstagares rättigheter. Samtidigt är tonen tillgänglig och riktad till människor som själva är en del av konsumtionskulturen. Resultatet är en samhällskritisk bok som både förklarar varför problemet är strukturellt och visar varför kollektiv handling fortfarande är nödvändig. Om du vill stödja Aya Barber, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!